Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Innan vi drar igång, Dr. Mikael, så vill jag bara säga att jag är så vansinnigt stolt och glad och tacksam för att vi är här på Läkarpodden nominerade till Begriplighetspriset. Det är ju jättefint.
Och det tror jag faktiskt att vi ska tacka dig för, Dr. Mikael. För du är tydlig, rak. Du förklarar ibland svåra, både fysiska men också känslomässiga saker på ett enkelt sätt.
Ja, jag försöker faktiskt. Men det finns ju många förklaringar som är bortklippta. Så det låter väl...
Okej då. Du och vår producent Daniel Mellberg. Superkul. Vi är jätteglada över att vara nominerade till Begriplighetspriset. Och även om det är Mikael som är begriplig så är det våra lyssnare som gör det möjligt. Så stort tack till er. Nog om detta. Vad ska vi prata om idag, Dr. Mikael?
Vi ska prata om ALS.
ALS. Vad är det?
Det är, apropå begriplighet, så är det amyotrofisk lateral skleros. Och det är bara en beskrivande term av en nervsjukdom, en obotlig sådan som förstör de nervtrådar som går till muskler framförallt.
Okej. ALS handlar alltså Läkarpodden om idag. Varmt välkomna!
Och avslutningsvis, så här är det.
220 människor får ALS varje år i Sverige. Oftast är man då över 50 när man drabbas av den här sjukdomen. Men trots att det inte är jättemånga som får den, så är det ändå en sjukdom som man på något sätt ändå känner till, ALS.
Ja, alltså det har ju med sjukdomens karaktär. Det är ju en hemsk sjukdom. Det finns den är ju obotlig. Man kan bromsa den lite grann. Och det brukar ju vara, man kanske har insjuknar vid 60 års ålder och sen så har man den här sjukdomen då i några år, 2-3-4 år, och sen så avlider man.
Så det är ganska liksom, från det att man får sjukdomen så går det ganska snabbt.
Det kan gör man säga ju det, ja. Och med de bromsmediciner som finns då, så kan man ju alltså förlänga det här 20-25% eller någonting sånt där. Men det är fortfarande det här fruktansvärt hemska slutet. Och det som gör att den här, det är ju en skräck för många. Det här, och det finns ju mycket historier. Nu är det ju så här att det är en grupp sjukdomar. Det beror sig på var den sitter. Uh-huh. Man kan ta tre huvudtyper, alltså. Det beror sig lite på. Den vanligaste formen är att man liksom börjar med att man blir svag i ett ben eller blir förlamad. Mm. Sen finns det lite andra, att det börjar med talet. Det är ovanligare, men det finns att talet och svalgfunktioner.
Alltså vad händer med talet?
Man har svårt att prata, svårt att artikulera, kan inte svälja saliv och få den där bekymmer, de problemen.
Och den tredje då?
Den är bara egentligen att man blir slapp.
Över hela kroppen då?
Ja, precis. Något som är märkligt så är ju att vissa grupper av nerver är helt orörda. Till exempel ögonen, nerverna till ögonen påverkas inte. och ganska väldigt lite till öron. Så att man vet inte varför det är så här. Forskas naturligtvis
mycket
på det.
Om du ska beskriva innan vi går vidare, om du ändå ska beskriva om man då drabbas av ALS. För du sa ju vad det var för någonting. Ja. Men vad är det som händer med kroppen när man får ALS?
Man får alltså en successiv förlamning då. Vanligtvis det börjar i ett ben eller en arm. Mm. Och sen så blir det värre och värre, men det blir en progress så att man får sämre och sämre funktioner. Den här diagnosen ska ju ställas av neurologer, av speciellt liksom speciella läkare som kan det här, för det finns andra former av sjukdomar som det skulle kunna vara också. Och det finns till exempel Parkinson eller Alzheimer. Det beror sig egentligen på var de här nerverna som förtvinar då, var de sitter. Men det som är gemensamt för den är ju att den stora delen, inte alla, men den stora delen har en ganska snabb progress.
Så att det börjar med att man blir så att säga försvagad i musklerna i en kroppsdel.
Ja,
och sen försämras det.
Och det är lite läskigt det där, för då har man fått en del sådana här, det brukar föregås av fascikulationer. Och
vad är det för någonting?
Det är muskelryckningar. Det är sånt som du säkert har haft i ögat, och ta i ögat, för det är väldigt atyp, eller det finns inte vid ALS, men det rycker lite. Man vet, sån här, ett ögonlock och sånt där. Om man har så till exempel i händerna, eller man ser att det fascikulerar, det fladdrar på muskler på benet, du ser det fysiskt, då, och du är liksom 60 år, så här, det är lite läskigt, för att då är det börjar på det sättet.
Men du, och det som händer sen då, om det nu är ALS, det är att från att det liksom fladdrar så känner man att så blir man försvagad.
Ja.
Och så småningom så blir man alltså förlamad i hela kroppen.
Ja, och då har vi det första ordet, amyotrofisk. Det är ju en beskrivande term bara, att musklerna förtvinar.
Mm.
Sen finns det ju varianter, och då vet man inte riktigt vad det är. Som en av världens mest kända fysiker, Stephen Hawking.
Ja, han hade ALS.
Ja, precis. Och det är ju
Men han levde ju länge.
Exakt. Så det är
du sa ju att det tog 3-4 år.
Precis. Och det vittnar ju alltså om att det är en grupp av sjukdomar, men vissa nerver varit sparda för hans del. Mm. Jag tror han fick sina första symptom med förlamning och försvagning när han var 21. Och han var 76 när han dog ganska nyligen. Och då, så att det är inte den klassiska. Men alltså, ja, säkert 90-95% har man den här snabba progressen över några år med tilltagande symptom. Det börjar till exempel med att muskler i armar och ben. Det kan börja i tal och sånt där också. Mm. Men det vanligaste är. Sen finns de här variationerna. Så det är egentligen avhängigt var problemet sitter.
Alltså i vilka nerver det
vilka
börjar.
Nerver det, börjar. Ah, ah. Det finns till exempel en precis likadan sjukdom som gör att man blir dement. Det ingår bara en liten grupp i ALS-gruppen då, som får en påverkan på kognitiva förmågor, alltså, eller på förståelse, förmågan att förstå och sätta sig i relation till saker och ting.
Mm.
Men frontallobsdemens och ALS har liknande
symptom i början.
Karaktäristika liksom. Och sånt där. Ja.
Men alltså om vi nu håller oss till ALS. Om man nu drabbas av detta, då förlamas kroppen mer och mer. Du säger att det normala då är ett snabbt förlopp.
2-4 år.
Ja. Och då när man så att säga, när det har gått 4 år, om vi säger att man får leva så länge. Ja. Vad är det som händer då? Vad är själva liksom, alltså vad är det man går bort av?
Du kan inte andas, du orkar inte andas, och du kvävs i ditt eget slem.
Det är ju helt,
ja, du kan inte hosta.
Det är ju ett mardrömsscenario.
Det är ju sakta så blir andningsförmågan sämre och sämre, du samlar på dig, du orkar inte andas ut koldioxid, och det gör dig groggy för att man får mycket koldioxid i sitt system, och sen så har man också de här symptomen från mun och svalg som brukar komma senare då, att du får bilda mycket saliv, du kan inte svälja undan det där saliven och sådär.
Men det är alltså det här, det är hela det här liksom mardrömslika som du beskriver, det är det som gör att vi är så många som känner till ALS, trots att det är en ganska ovanlig sjukdom.
Ja, och det har olika namn i alla. Alltså fanns något som heter Lou Gehrig disease. Eller Lou Gehrig disease. Han var ju baseballspelare i USA på någon gång 40-50-talen och sånt där. Och man försökte ju med allting, med elchock. Han hade ju ingen aning vad det var. Och sen har det fått också andra egen namn då, de här sjukdomarna även i Sverige. Vi har ju flera kända svenskar som har haft den här problematiken också.
Men du pratade ju om Stephen Hawking, så att han fick sin ALS när han var 21 och levde ju länge, länge med den.
Ja.
Men 21, det känns ju också som att det är väldigt atypiskt, som du skulle ha sagt, eller ovanligt att få det så tidigt.
Precis. Så det är inte en typisk, men han hade någon variant av det där. Och man kan dela. Det som händer är att det är ett protein som blir felaktigt väckat. Fysiskt så tar ju alla molekyler tar ju en plats i rummet. De ser ut på ett visst sätt. Och då får man det här proteinerna, och det kan man se, och det finns ju även vid Alzheimer, amyloid, beta-amyloid och sånt där. Det är alltså olika proteiner som lägger sig i närheten av nerverna i klumpar och stör och nervers utveckling och nervers kopplingar. Så att, hur blir de då felaktigt vecklade? De tar fysiskt plats på ett felaktigt sätt.
Det här är ju, proteinerna i, alltså massa proteiner samlar sig i grupper i kroppen.
I runt nervtrådar, ja. Och precis.
Men
i
varför
ryggmärgen.
Varför börjar de göra det?
Det vet man inte, men det forskas ju mycket om det här. Och det har med då vissa enzymer. Alltså ett enzym, det är ett ämne som får en reaktion A att bli B. Den samverkar och då går det fortare. A kanske skulle bli B ändå, men med enzymens närvaro så blir A B väldigt mycket fortare.
Uh-huh.
Och då har man då finns det sådana här som gör det då fel på ett felaktigt sätt. Så att B blir ett väldigt dåligt B. Och så får man alltså trasiga proteiner som lägger sig i vägen. Och så sitter de i vägen och förstör genom att finnas i klumpar och sånt där, då förstör de nerverna där de nu är.
Mm.
Och det är där man forskar mycket, för att det finns ett genetiskt, ett ärftligt inslag, men inte på den kanske rör sig om 5, 10, 15%, man vet inte. Det är en familjär där det är en väldig överrepresentation i vissa familjer.
Ja.
Men sen annars så uppstår det då, tror man. Alltså rökning är överrepresenterat. Om man har varit utsatt för vissa gifter, formaldehyd och sånt här, det är överrepresenterat. Men du måste inte få det. Men det är ju några saker som gör att det här enzymerna vecklar, påverkar proteinernas bildning. Så att det är många olika faktorer. Men man tittar på det här, men det vanligaste är mutationer. Det vill säga en gen som du eller jag har, och sen så hoppar den en snabb förändring av sig själv.
Men kan man inte förutse det? Kan man,
nej,
liksom
det kan
inte
man
göra
inte.
Ett prov när man är bebis,
nej,
och kolla om,
nej,
om det finns förutsättningar, nej, för att den här genen ska...
Nej, det kan man inte göra.
Utan... Så det är helt, men det är ju också en aspekt i att det är en sån väldigt, väldigt, vad ska vi säga då, skräckinjagande sjukdom. Att det är så slumpmässigt också.
Ja, ingen vet.
Man kan göra alla rätt och ändå drabbas.
Ja,
man kan träna, låta bli att röka och leva rätt, men ändå drabbas.
Ja, så är det.
Hur vet man om man har drabbats av ALS? Alltså hur ser symptomen ut?
Ja, alltså då har man då förlamningssymptom antingen i talet, i svalget då, eller i någon ben eller arm där det börjar. Och då bör man ju söka vård för det här. Och då
men förlåt att jag avbryter dig på en gång, Mikael. Men vad menar du att plötsligt bara en morgon så vaknar man och så funkar inte till exempel ena benet?
Nej,
eller går det långsamt?
Det går långsamt. Det kommer inte som en stroke när du får en propp i huvudet och du blir plötsligt förlamad, som en stroke till exempel. Det här har en progress över att du känner dig svag, och sen så kanske du har de här fascikulationerna och sånt där, och sen så tilltar det här. Det blir inte bättre, utan det blir bara sämre och sämre och sämre, att nu sen kan du inte röra det där, den kroppsdelen då. Och om man då.
Men då kan det ju ta tid innan man upptäcker det. Först kanske man, oj vad svag jag var i handleden idag. Men
precis.
Det kan ju ta ett tag innan man tänker, oj det här måste jag nog kolla upp.
Ja, men det spelar ju egentligen ingen roll, för det finns inget bot.
Nej, men det finns ju
bromsmediciner.
Ja,
och därför ska man då, när man har blivit så här, man känner att nej, men det här är nog konstigt. Det finns ju andra saker. Det kan ju vara tryck på nerv. Det kan vara någonting annat. Du kan ha vitaminbrister. Det finns, så att du måste gå till en läkare och kolla. Det kan vara lätt. Som är lätt att åtgärda. Men om det nu är så att man har ALS, då kommer man gå vidare med utredning, och man gör sån här, tar prov från ryggmärgsvätska. Det kallas ju för lumbalpunktion eller LP. Man gör en sån.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Man kan se om det finns andra inflammationsgrejer och man gör EMG. Man mäter ledningshastighet. Man sätter två små pyttenålar, nästan som såna här akupunkturnålar. Mm. Och så mäter man hur fort en signal kan gå i muskeln. Och det är väldigt typiskt. Då kan man säga, oj, det här går sakta, det här går inte bra.
Och då när man har konstaterat det, så det man kan göra idag, så långt som forskningen har tagit oss, ja, så kan man alltså bromsa.
Ja, det är två saker man kan göra. Mm. Man kan bromsa den lite grann, och det funkar inte för alla, men det funkar för en del. Så kan man sakta ner en och förlänga överlevnaden kanske 20-25%. Mm. Och sen så kan du till exempel då behandla symptom. Det vill säga, vi tar som ett exempel då ökad salivutsöndring, att du kan äta mediciner så att du inte bildar så mycket saliv.
Mm.
Och sådär. Så att det finns en grupp läkemedel som har funnits kanske sedan 90-talet. Men alltså det finns inget bot, som sagt. Men de blir lite bättre. Men fortfarande så är det bara att betrakta som bromsmediciner. Och sen då förstås att symptomatiskt behandla.
Eftersom det här är en sjukdom som inte drabbar jättemånga, tack och lov. Men som ändå är, så som du beskriver i alla fall, verkar ju oerhört liksom plågsamt, måste man ändå säga.
Ja.
Hur mycket forskas det på det?
Väldigt mycket. För att det går ju hand i hand med andra sjukdomar. Så det finns, alltså med Parkinson, med Alzheimer, med demens. Man har prövat malariamediciner som ska, alltså allt för att förhindra att de här proteinerna bildas. Att förhindra att kanske kan man stoppa enzym. Men det är så många olika faktorer. Det är inte bara en grej. Så det finns forskning på olika nivåer och svensk forskning. Men det som är all forskning, alltså mer skulle jag påstå, än 99% av all forskning sker i små steg.
Mm.
Det här med att upptäcka insulinet eller penicillinet, att man gör ett jättehopp för att någon glömde stänga fönstret, som det var med upptäckten av penicillinet.
Mm.
Så ser inte forskning ut, utan forskning sker i små steg, så drar någon en slutsats och så berättar man för polarna och så drar den en slutsats och så forskar man. Och så...
Men de där små stegen i forskningen kan ju ändå betyda precis allt för en människa som har drabbats. Jag tänker på till exempel cancerforskningen ser ju likadan ut. Det är små steg överallt på många olika platser på jorden. Och liksom, ur ett forskningsperspektiv så kanske det är små steg.
Ja.
Men det där lilla steget för den enskilda drabbade som kanske förlänger livet med 1 år eller 5 år eller 10 år, det är ju hela skillnaden.
Jag tar till exempel barncancer eller barnleukemier, som för 30 år sedan så dog 80% och 20% överlevde.
Mm.
Och nu har man genom att fixa och dona med olika, så har man vänt på det där nästan mer. Så nu är det 80-20 åt andra hållet.
Mm.
Fortfarande oerhört allvarligt och ett stort lidande. Mm. Men istället för 80% döda så är det 20%.
Mm.
Det finns olika former också förstås.
Men hur hjälper man den som har drabbats av ALS? Jag tänker att det måste vara både fysisk hjälp men också känslomässig hjälp.
Ja, det där är svårt. Alltså, det finns ju fysisk hjälp och man får sjukgymnastik och man rör sig så mycket man kan. Man använder gymnastik så slemmet inte blir stående. Har du stående slem och inte hostar upp så får du ju lunginflammation.
Mm.
Så att det finns ju fysioterapi som är väldigt viktigt. Och olika mediciner och praktiska saker och sånt där. Och stort fokus då förstås på att försöka upprätthålla en bra andning.
Ja. Men känslomässigt då?
Ja, människor är ju väldigt olika och det här är fantastiskt svårt att prata om. Men som vi gör i Läkarpodden, vi vågar ju det och jag tycker att det är bra. Det finns så många olika förhållningssätt på människor. Och det är det här som vi inte vet om oss själva ens en gång. Hur reagerar vi i kriser? Det här är ju, om man får reda på det här så är det någon som inte reagerar alls. Och någon gråter och någon vill dö omedelbart. Och någon annan vill kämpa med att jag ska försöka leva så länge som möjligt. Och det här är svårt. Det bästa man kan göra är ju att prata och lyssna med den som har det, som är drabbad. Men det är ju en stor grupp av de här, det där är väl relativt, men en förhållandevis stor grupp i den här sjukdomsgruppen då, som åker utomlands för eutanasi, alltså aktiv dödshjälp. Man tycker att nej, men det här går så dåligt. Jag mådde för ett halvår sedan så kunde jag göra det här. Nu kan jag inte andas själv. Jag vill inte vara med längre. Mm. Och vi har ju inte det är inte lagstadgat i
Sverige får man inte.
Nej. Men däremot så har vi ju alltså palliativ medicin. Och de där går, om inte hand i hand, så går man i alla fall bredvid varandra.
Vad är palliativ medicin?
Palliativ, det är alltså medicin när man accepterar att det här är inte botbart. Nu ska vi bara lindra symptomen. Mm. Och då kan man till exempel vid cancer som gör väldigt ont, beroende på vilken form det är då, så kan man tillåta hur mycket morfin som helst. Nu tar jag det här för att göra det lite enkelt. Som ett exempel att en dos som man ger i palliativt syfte är mycket, mycket större än man ger efter en höftledsoperation till exempel. Därför att du fokus på att lindra symptom. Mm. Och då blir ju en risk att man ger för mycket så att man inte andas. Det bryr man sig inte om då. Mm. Vad är det palliativa? Då är det fokus på att förbättra för patienten. Och man har tagit ställning. Vi ska inte komma springandes med defibrillatorn och hjärtat återupplivad. Jag har sagt så här, jag vill inte ligga i respirator.
Mm.
Tänk dig ett exempel, en ALS-patient som hamnar i respirator har oerhört svårt att komma ur den. För det blir ju bara sämre. Mm. Jämfört med en annan patient som får blodförgiftning, hamnar i respirator. Den blir botad på 2 dagar, så kommer man ur respiratorn igen.
Mm.
Och då har man sagt, det här kan vi göra. Men just i den här palliativa biten så är det, där förhåller vi oss på väldigt olika sätt. Och där måste man ha en väldig tolerans och en väldig respekt för att människor är fantastiskt olika. Alla vill inte leva till varje pris. Och det tas många gånger för givet. Men det är klart att alla vill leva till varje pris. Nej, så är det inte. Men döm inte den som säger att nu räcker det. Nu vill jag inte vara med längre. Ja, det är nog nu. Så att jag har ju sett det där väldigt mycket. I ALS-patienter också. Inte speciellt ofta eftersom det är en ovanlig sjukdom. Mm. Men i många förhållningssätt. Och där, alltså, allt eftersom man blir äldre så blir man ju mer och mer ödmjuk inför andra människors val, helt enkelt.
Men man får ju inte göra det valet i Sverige.
Nej. Alltså, men om du frågar mig nu, det här, jag gillar ju att vara tydlig, men om jag ger ju gärna mediciner i absolut syfte att lindra.
Mm.
Men, och det kan ju bli stora doser, men aldrig någonsin skulle jag ge en medicin som med avsikt förkorta livet.
Nej.
Men om jag har träffat tusentals, kan jag säga, cancerpatienter i terminal med spridd cancer, ALS också, som har ont någonstans och så här, kan jag få morfin? Mm. Nej, vi vågar inte ge mer för att då kanske du somnar en stund. Eller,
men där finns det ju inte. Det
nej,
ju...
nej, utan då igen, du ska få precis så mycket du vill, jag lovar.
All hjälp du kan ge.
Ja, men, jag kan inte nog betona vikten här. Alltså, detta är i syfte att lindra. Det finns ingen som helst avsikt att förkorta livet, även om det kan bli effekten.
Du har ju mött människor som har drabbats av ALS.
Ja, det har jag. Jag har ju träffat många människor i kris på olika sätt. Mm. Med spridda cancersjukdomar och andra sjukdomar. Och TBE med förlamning och ALS-patienter också.
För jag tänkte på, när du möter dem, att de liksom befinner sig på ett väldigt svårt ställe, det förstår man ju. Men jag tänker på de som är runt omkring också, att om man har någon som man står nära som drabbas av ALS, du måste ju ha träffat deras nära och kära också.
Ja, det har jag. Och jag blev en gång, kom jag ihåg, då var jag kontaktad av några nära anhöriga. Patienten låg inne på en vanlig avdelning då, en vårdavdelning.
Mm.
Och då hade man pratat sinsemellan, då hade patienten med ALS då, ville inte bli återupplivad. Och ganska god insikt i modern sjukvård. Och hur det än är så är det ju det är alltid väldigt bra att ha samtal med anhöriga när det gäller sån här. Men vårt fokus kommer ju alltid vara patienten. Men den här patienten hade väldigt svårt att prata på grund av sjukdomen. Men var ändå helt klarvaken. Och anhöriga då frågade så här, Mikael, kan inte du komma och prata med oss så vi vet hur vi ska förhålla oss här till en patient som heter Kjell, heter han. Och då så var jag nere och pratade med honom, och vi kom överens om att här är just sånt här som inte ska ske på nattetid. När nu åker vi hem och så får han, kan inte få han andningsstopp eller sånt där, och då ska man då går hjärtlarmet och så ska vi rusa ner och sätta igång hjärtat och vi ska lägga honom i respirator och så kör vi upp honom till intensivvården och vårdar, och plötsligt mitt i natten klockan 3 kommer jouren på att oj då, han har ALS. Vi kanske inte skulle ha gjort det här. Mm. Och då kan man inte backa. Men vi hade ett oerhört bra samtal när Kjell då, patienten, väldigt tydligt gjorde klart att jag vill inte. Jag vill inte vara med, det räcker nu. Och anhöriga, som var väldigt känsloladdat, de var ju väldigt, väldigt ledsna. Mm. Men också så, det som var fint tyckte jag var att de försvarade hans beslut och hjälpte till och stöttade. Vi förstår nu att det räcker nu. Mm. Jag vill inte vara med längre. Så då var vi överens om alltihopa. Och sen så vart jag kontaktad av anhöriga, jag tror det var 2 eller 3 dagar. Mm. Och då hade han bara somnat in nere på avdelningen lugnt och stilla och glidit in i vad vi kallar för kolsyrenarkos. Mm. När man inte orkar andas så orkar man inte andas ut koldioxiden, och då blir man, får man narkos, man blir medvetslös av det, och så slutar han andas. Och det var ett väldigt, väldigt bra avslut. Inget bråk, inget rusande, inga larm, ingenting. Livet tog slut. Och det kom jag ihåg, och det har varit väldigt bra i och med att man hade ett samtal då med anhöriga och patient samtidigt. Och sen kunde jag svara på frågor. Mm. Kommer han klara sig om han hamnar i respirator? Nej. Och så då, jag kunde verkligen hjälpa dem i sin beslutsprocess. Och det var dystert, allting fruktansvärt tragiskt, men ändå bra slut.
Det är svårt, tycker jag. Det är svårt och sorgligt att prata om den här typen av så pass allvarliga sjukdomar som ALS ändå är. Det är svårt att prata om lidande. Det är svårt att prata om livets slut, tycker jag.
Ja. Men man får göra det ändå. Liksom. Döden är en del av livet, och att se till att det blir så bra som det bara går.
Ja. Men finns det någonting som du ser, alltså någonting i forskningen eller i framtiden som kan göra situationen bättre för de som drabbas av ALS?
Ja, alltså de som har drabbats nu, så tror jag inte man, med tanke på sjukdomens förhållandevis snabba förlopp, så kan man, det är det fortfarande att man kan bromsa det och symptomlindra. Men det görs väldigt mycket forskning på gennivå, så att man skulle kunna manipulera och förhindra att de här proteinerna bildas. Och det är mycket forskning, det hänger ihop med Alzheimer, demenssjukdomar, och det kan mycket väl vara så att man löser flera problem samtidigt. Men det ligger ju en 10 år bort i alla fall minst. Nu är det ju också så att det är 220 patienter per år. Det är ju ganska få. Men det är glädjande. Det finns många multinationella studier där man i hela Europa går samman och har studier med över 15 000 patienter och prövar olika mediciner för att bromsa utvecklingen och kanske möjligen hitta bot. Så att det är inte hopplöst. Det finns, och det är glädjande liksom, som sagt, när man jobbar över landsgränser och verkligen försöker att ta ett helhetsgrepp på det här. Så att ja, tror jag att man kommer att lösa den här gåtan framöver. Det tror jag faktiskt.
Tack snälla Dr. Mikael för det. Ni vet att ni kan höra av er till oss om ni vill. Ni kan till exempel mejla på läkarpodden@tv4.se, och ni kan också gå in på vårt Instagram och kommentera där, Läkarpoddens Insta, eller ställa frågor till oss. Ni är alltid, alltid välkomna. Tack för idag, Dr. Mikael.
Tack själv.
Var rädda om er och var rädda om varandra. Puss och kram.
Kram så mycket.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.